Den här veckan sponsras podden av Vision.
Fem fingrar ska skydda dig. Ett i månen, ett i solen, ett i polstjärnan under
bakom
molnen. Ett i hopp och ett i tro. Sen. Handens fem fingrar vaggar dig till ro.
Mm. Alltså, jag vill vara ditt barn.
Jag ska lära mig den här låten. Jag ska sjunga den.
Sjunga den.
När han kommer.
Under tiden.
Ja,
han kommer ut.
Jättefint.
Ja, hur går det för dig, Elsa? Du är fortfarande gravid.
Vart är vi nu i processen?
Var är vi?
Jag har gått över en vecka.
Mm.
Sitter här med er och poddar.
Vad heter det då? 40 plus 7?
Eller? Alltså 41 veckor. Jag går
nu är
det
41.
Vecka 41 liksom.
Hur känns det då?
Ja, det känns tungt, hörni. Faktiskt. Det känns jävligt tungt. Jag visste att jag skulle gå över. Jag tänkte hela tiden. Jag kommer ju förmodligen bli igångsatt.
Ja.
Så att det kan ju vara så att man blir igångsatt liksom efter 2 veckor.
Mm.
Då kan jag podda om en vecka på måndag. Och sen så bara kör jag taxi härifrån till BB Stockholm.
Ah, ja, toppen.
Och blir igångsatt.
Mm. Tar du med BB-väskan hit först?
Ja,
eller?
Exakt.
Det är absolut friskt beteende.
BB-väskan är ju packad och allt det där. Liksom.
Ja.
Nej, men han trivs jättebra.
Mm.
Så jag vet inte riktigt. Vad känner ni över det här?
Men vi bara väntar.
Vi bara väntar på honom. Men alltså, hur mår du? Alltså, hur har det varit den sista tiden?
Alltså så här. Jag ska inte ljuga. Jag har inte varit jättepigg sista tiden.
Nej.
Sen, när jag väl är pigg, är jag pigg. Men jag har inte sovit så bra på typ 2 månader.
Varför inte då?
Därför att nu, det är tungt i slutet. Alltså jag vet inte vart mina lungor, sitter de typ bakom öronen nu? Eller? Jag vet inte alltså, vart de har tagit vägen.
Så det är svårt att andas.
Ja, det är svårt att andas. Det är svårt att ligga ner. Jag har jättemycket restless leg. Jag har sån grov halsbränna.
Kan vi prata om det här med restless leg? Vad är det egentligen?
Ja, jag vet inte vad det är, okej? Okay? Det är ingen som vet.
Men vadå, hur känns det?
Det känns som att jag inte kan ligga still.
Okay, aha, jag trodde det var att det var som myror i fötterna.
Ja, det är det.
Ja, det är det. Det är alltså, liksom myror.
Ja, det pirrar. Och man kan inte ligga still. Man vill bara sparka hål i väggen typ.
Aha, det är så frustrerande.
Mm, så jag vänder på mig hela tiden och jag får inte så, man ska helst inte ligga på rygg.
Varför inte?
Nej, men det finns massa studier på det där.
Aha. Hur ska man annars ligga då?
Man ska helst ligga på sidan.
Mm-hmm.
Och sen också, det är inte skönt som sagt att ligga på rygg heller.
Nähe.
Fast att det är min normala. För att, alltså, jag kan inte andas. Mm.
Mm, men vad skönt.
Men det är så här, man får ju bara tänka, jag kommer ju träffa honom om några dagar.
Ja, alltså, nu, alltså om det blir en igångsättning så är det om 7 dagar då, eller?
Ja.
Eller 6 blir det då?
Jag ska till barnmorskan imorgon på ultraljud, för det gör man efter en vecka.
Mm, okay.
När man gått över tiden. Bara titta, checka så att allt ser bra ut. Och då kommer jag i alla fall, jag kommer ringa till BB Stockholm. Tjo, har ni tid för mig?
Ja, du vill redan
du kan
imorgon,
köta till dig en igångsättning.
Jag kan försöka köta till
för det får man om man vill, eller?
Om de har tid.
Ja, okay.
Man okay. har ju i alla fall rätt till att fråga om det.
Ja, men okej, okay, men de måste sätta igång dig efter 2 veckor.
Ja,
ja okay. Då gör man alltid det.
Då gör man alltid det.
För några år sedan, eller jag vet inte hur många år sedan, så var det efter 3 veckor.
Aha. Men och det är olika i olika, för att i Göteborg är det nog bara en vecka.
Det är nästan bara i Stockholm som det är 2 veckor går över.
Det är konstigt.
Mm. Varför är det så då?
Jag vet inte.
Vem vet?
Är det
för mycket kö här kanske?
Ja,
kanske.
Men är det farligt att gå över för mycket?
Det kan ha innebära risker.
Ja, det är så.
Mm.
Barnet växer ju till sig liksom. Han bara ligger och göttar sig nu.
Ja, alltså för han är ju klar.
Ja, sen länge.
Mm. Okej, så han ligger där och bara blir fet.
Mm.
Mm.
Alltså, men gud.
Men han sparkar på. Det är jävligt trångt här inne för honom, känner jag nu.
Ja, men så han borde ju vilja liksom få lite mer. Han borde ju ha restless legs.
Jag tycker också det, jag känner det. Nej. Aha. Men jag bara går hemma och väntar faktiskt.
Är du nervös?
Nej, jag är inte det.
Va?
Alltså nervös, alltså, det är klart att, eller jag är väldigt, jag är pirrig. Jag är inte Nej, nej.
Är du rädd?
Nej, jag är inte rädd. Jag är...
Men det kommer ju göra jätteont.
Det kommer vara för jävligt. Alltså.
Hur kan du inte vara livrädd?
Jag är inte rädd för smärta. Det kan ju vara skönt. Och inte
är
vara...
du inte?
Nej.
Inte jag heller faktiskt.
Förlåt.
Nej, jag tror att jag bara lever med smärtor.
Nej, men jag har ramlat så mycket. Jag ramlar ner från varenda träd. Liksom.
Mm. Men gud, alltså, jag är liv... Alltså om jag kan undvika... Alltså jag är livrädd för allt som gör ont. Alltså,
ja, men den är vanlig.
Jo, men jag tänker också så här, om man har gjort illa sig mycket eller har ont i sin kropp mycket, så tänker jag... Eller jag tänker då, vem vet. Men att man typ är van vid smärta. Alltså det är inte någon chock. Det är inget läskigt liksom, för att man upplever det.
Sen är det så här, jag har aldrig fött barn. Alltså jag kanske får värsta paniken.
Nej, men man
paniken.
Kan inte heller veta vad man förväntar
nej.
Sig.
Nej, jag vet inte hur jag kommer reagera när mina alltså, verkar börjar komma igång. Vattnet kanske går här förresten. Och det också vill jag bara säga till er, för det är många som frågar angående vatten. Det är typ 15-18% som där vattnet går. Vi har bara blivit fucking lurade av alla Hollywoodfilmer vi har kollat på.
Alltså att när det är så här, my water broke, oh my god. Mm.
Och så ska en ambulans komma.
Nej, men det är typ så här, 1 på 5 det händer.
Mm.
Aha, så vattnet går inte ens hos alla?
Nej, men... Det kan göra det långt senare också.
När du ligger där redan?
Ja.
De behöver spricka hål liksom.
Ja, det också.
Nej, men...
Men det, alltså, det är ju väldigt... Alltså, de här, alltså, den här senaste veckan så har jag verkligen funderat över min förlossning så mycket. Fast att jag vet att så här, det spelar ingen roll vad jag går och tänker. Det spelar ingen roll... Alltså, jag har ju skrivit ett förlossningsbrev.
Vad är det du går och tänker då? Berätta.
Nej, men jag tänker väl på alla...
Alltså hur du vill att det ska se ut.
Ja, lite så.
Eller gå till.
Mm. Eller så
det... Alltså jag vet liksom inte ens hur en förlossning går till. Alltså den enda förlossningen jag kan erinra mig är liksom, okej, okay, Asabias.
För att som, du har sett det på
så,
film.
Ja, men också typ så här, Mirandas i Sex and the City. Den kan jag typ så här visualisera. Alltså jag förstår inte hur en sån här process
Nej.
Går till.
Och det är nog det som är grejen att så här, jag går ju runt och tänker hela tiden. Men det kommer ju aldrig bli så som man har tänkt sig. För så är det ju, alla förlossningar ser olika ut.
Mm.
Men jag försöker så här, jag och Sammy sitter och pratar väldigt mycket hemma. Han känns, lät som att jag skulle börja gråta, det var bara en liten sur uppstattning. Ja, vi sitter ändå så här, han känns också väldigt lugn och bara, jag litar på dig, du litar på mig. Vi kör det här, vi är ett team liksom. Han kommer få så mycket träningsverk i armarna, han kommer behöva massera mig. Mycket tror jag.
Aha, var då typ?
Jag vet inte där jag kommer behöva.
Okay.
Det vet man inte, det kan ju vara ryggen, det kan vara höfterna, det kan vara lite överallt.
Men alltså jag har så svårt att föreställa mig det här, hur en sån här process går till.
Ja, men man vet ju inte, så jag så här, okej.
Du kommer typ ligga, finns det liksom en sån upplösbar pool i alla rum?
Nej. Men det kan vara så att det kan finnas ett badkar i ett...
Om man har tur.
Ja, om man har tur.
Jaha, mm. Så det, that's not a guarantee.
Nej.
Men det är väl mest för att så här, jag ofta så tycker man att det är skönt att få värme på sig. Så att om man ska vara hemma, man kan ju vara hemma i ett dygn, 2 dygn och bara ta massa verkar för att man inte är öppen tillräckligt. Eller att verkan inte kommer så tätt. Och då är det väl bara att så här, ställa in en stol i duschen och sitta där.
Mm. Men vadå, för när man har mens så vill man ju också, när man har mensvärk, ja, så vill man ju samma. Också ligga, är det fast upphöjt till typ 1000?
Mm.
Är det den typen av...
Ingen av oss har ju fött barn, så vi vet inte.
Okej, ni som vet.
Men jag menar, det är ju samma organ som mår skit.
Arbetar.
Mm. Så ja, det är ju, värme är ju liksom känt mot endometriossmärtor också. Alltså värme är ju någonting som är skönt. Och vatten tänker jag ju så här, det är så här naturligt tills vi kommer från vattnet. Barnet ligger inne i vatten. Alltså, det
och det är lite så här
väldigt avslappnande att vara i vatten. Jag tänker också att man vill vara i vatten när man föder. Men har du sagt att du vill det i ditt förlossningsbrev?
Ska jag läsa upp det?
Ja, gör det.
Vill ni det?
Ja.
Okej. Okay. Okay. Det är absolut inget. Alltså jag har mest bara skrivit.
Men har du mejlat det då, eller hur gör man?
Nej, Sammy skriver ut det.
Vadå, och skickar in det?
Nej, man tar med sig det. Det ligger i förlossnings, i BB-väskan liksom.
Oj, okej, vi måste prata om BB-väskan sen också.
Okej, då har jag skrivit så här: till er som kommer att närvara när jag föder mitt första barn. Först och främst vill jag tacka er för allt ni gör för oss som föder barn. Ni är otroligt viktiga, det får ni aldrig glömma. Jag har alltid tyckt att det har varit spännande att lyssna på förlossningsberättelser och har hört om väldigt många olika sedan jag var liten, då det finns många kvinnor i min familj som fött många barn. Min mamma har fött 6 barn och alla förlossningar har såklart sett helt olika ut. Men jag tänkte skriva ner några önskemål som jag har. Men jag vill börja med att säga att jag litar helt och hållet på er och jag känner mig trygg. Om det finns ett badkar så vill jag jättegärna ta verkar i ett varmt bad. Snälla påminn mig att slappna av. Kanske genom att säga att min arga rynka inte ser så trevlig ut i pannan.
Så det är som att ge botox.
Exakt. Ni behöver inte prata lugnt med mig. Jag kommer från en stor familj där vi pratar högt och direkt. Jag är inte så känslig, så, men peppa gärna. Varma oljiga handdukar för att trycka emot om det behövs får ni gärna använda er av. Det skulle kännas tryggt, tror jag. Och jag vill jättegärna, om jag orkar där och då, känna och vara där med mina händer när min son är på väg ut. Jag vill känna hans huvud och om det är möjligt, ta emot honom när han är på väg ut. Ni avgör såklart om det passar sig. Jag vill vänta med att klippa av navelsträngen. Om jag kan få ha moderkakan bredvid oss i 2 timmar innan avnavling så är jag jättetacksam. Återigen, tack.
Va? Var det sista? Jättefint, men va?
Jo.
Att de inte, hon inte vill klippa navelsträngen direkt.
Varför inte då?
Därför att det finns också studier på att...
Det är jättemycket näring som kommer från blodet där ju.
Och oftast är det så att man klipper bara för att, vadå, de har annat att göra. Det ska gå fort bara, allting. De klipper efter typ 6 minuter och sen tar de iväg ungen och väger och mäter och hej och hå. Men jag tänker att jag vill göra det efter 2 timmar.
Mm. Om allt har gått bra så vill du vara med din son.
Ja, och det är för att jag lyssnar på allt Asabia säger, shoutout.
Ja, okej, okay. Och hon har sagt det. Ja, ah, ja, men alltså, jag ifrågasätter inte heller henne.
Nej, alltså, hon har inte, alltså, det här är ju, det finns ju studier ja. Som visar det. Det är inte Asabi som
jag ville bara ge en shoutout.
Nej, jag fattar, men alltså att du har plockat upp det där. Ja. Det var det jag menar.
Såklart.
Ja. Okej, okay, så that is a thing. Det visste jag inte ens. Och moderkaka, just det, för man föder ut den också.
Den sitter ju fast i navelsträngen, Nadja.
Hur stor är den där jävla grejen?
Som en pizza.
Lite mindre. Ja, den är väldigt tybar liksom. Den går att dra ut väldigt långt. Det är ju, barnet har ju legat i den här säcken. Så att säcken, alltså, det är som en påse typ. Och där är också moderkakan.
Så att när du har fött ut ett barnet så måste du trycka ut en degklump också.
Men det är nog inget. Det brukar inte vara något. Det kan också kännas lite obehagligt såklart och göra lite ont.
Och vad gör de med den sen typ i komposten? Hur, yeah. Hur källsorterar man det?
Jag har tänkt att jag...
De frågade ju, vill du spara den eller vill du slänga den?
De kan slänga min. Jag ska inte äta upp den eller torka den eller något sånt där.
Vissa gräver ju ner och odlar typ ett träd vid den.
Är alltså, det sant?
Men jag har ingen trädgård. Liksom någon ritual kring det.
Okej, okay. Så att den åker ner i någon form av kompost...
Det låter sjukt när man säger det, men så,
det så är det ju. Den går ner i soppan om man inte vill ha den.
Okej. BB-väskan.
Ja.
Vad packar man i den? Alltså, det här undrar jag. Alltså, nu förstår jag ju att det finns Google och www och allt sånt man kan googla. Allt. Jag fattar det. Men hur vet man vad man ska ha i den här jävla... Är det någon som berättar barnmorskan det för dig?
Ja.
Eller när du går på de här ultraljuden.
Eller folk som har fött barn.
Ja. Vad vill man ha med sig? Man kanske vill ha med sig mjukiskläder och sköna grejer för man stannar kvar i några dagar. Okay. Kan vara skönt att packa med ett par tofflor. En högtalare. Sköna stora trosor.
Har du korsord?
Det ska inköpas.
Ja.
Och lite snacks
kläder
och sånt.
Kläder till barnet?
Ja, kläder till barnet.
Som han ska åka hem i liksom.
Så det har jag packat ner.
Sluta.
Nej, jag vet. Så nu får han bara komma.
Hans första outfit.
Men okej, okay, men alltså, men har du typ så här en godispåse, bilar?
Jag ska köpa snacks. Men jag vet ju inte hur mycket jag får i mig, men jag menar i och med att man stannar kvar där några dagar.
Sammy ska också vara där.
Ja, men exakt.
Han kanske också vill ha något.
Ja.
Men får han vara med då hela tiden? Hur är covidregler?
Än så länge så får han vara med, ja. Men nu kommer ju covid tillbaka, känns det som. Eller det har inte försvunnit helt, men men som det ser ut nu så får han vara med, ja.
Under hela, men då får de också stanna kvar.
Jag tror att det var så, för min syster födde ju för några veckor sedan.
Ja.
Gud vad fort det har gått. Alltså hennes unge är typ 7 veckor.
Ja, hon har blivit liksom en människa nu.
Ja. Då fick hennes, alltså pappan fick vara kvar, men han fick inte liksom lämna, för då fick han inte komma tillbaka. Så är det.
Okej.
Okay. Så man kan inte liksom bara, men nu åker jag hem och hämtar något.
Ja, det går inte för sig.
Okej, men då måste ni ju snacksa upp ordentligt. Jajamän. Om man inte får gå och handla i affären.
Ja, men det finns väl en affär på sjukhuset.
Men jag vet om man får lämna
kanske inte ens får gå ut. Alltså, det är ju smittspridning där också kanske.
Ja, vi vet ju liksom inte.
Men okej, men får han då en egen säng och sova i om ni ska stanna kvar i några dagar? Eller delar ni sängen? Jag fattar inte hur det här funkar.
Jag har inte heller fött barn, Nadja. Jag har ingen aning.
Men jag tänker att du kanske har frågat.
Nej. Men,
troligtvis får han också en säng så han inte behöver stå.
Jag tror att vi har en dubbelsäng till och med.
Mm.
Wow. Så var det när min syster var på BB Stockholm för 10 år sedan.
Oj. Mm. Man tänker att det är de här vanliga sjukhussängarna.
Nej, det var fint. Det var som ett hotellrum.
Med fällbar rygg.
Ja, nej.
Ja, vad trevligt.
Mm. Men alltså, gud. Det här är ju en helt ny värld.
Alltså, det kommer vara väldigt speciellt. Jag undrar hur... Alltså man undrar ju hur man ska bli. Blir jag exorcisten? Kommer jag kunna andas? Kommer jag liksom skrika? Kommer jag hålla inne? Kommer jag svära mycket? Kommer jag slå Sammy? Alltså förstår ni, jag har liksom ingen aning om hur jag kommer bete mig. Mm. För det vet man inte.
Jag har en känsla av att du är en väldigt stabil föderska.
Tror du det?
Mm. Ja, men alltså du är jag är väldigt, ganska lugn. Men... Du är ju väldigt stabil.
Jag tror att det hjälper att inte gå in med rädsla i det. Mm. Vilket du ju säger att du inte gör. Mm. Det tror jag är... väldigt fördelaktigt. Ja. Men sen, jag menar, sen vet man aldrig vad som händer.
Nej, exakt.
Men jag tror att det hjälper en.
Mm.
Och också som du också är så, verkar så medveten om att även om du har idéer om hur du vill att det ska gå till så är du jättemedveten om att man kan inte styra det. Och det blir som det blir. Och jag tror att det hjälper dig också jättemycket. Ja. För att då kan, jag vet att människor jag känner har blivit besvikna
för att
på
säga,
sig
gud,
själva ja, och på upplevelser eller att det inte blev som de tänkte eller att man till och med har känt att man var dålig på att föda. Mm, alltså så här, att man känner liksom en prestation. Typ.
Nej, men gud.
Och det är ju jättehemskt.
Men jag har ju liksom ingen prestations...
Nej, det har
jag har ju aldrig haft det
någonsin i något.
Nej.
Nej. Så tråkigt om du skulle få det nu. Man bara, va?
Nej, du vet, så här, jag skiter i alltså, jag liksom, vilken ställning jag ligger i. Eller så här, om de tycker att så här, men ställ på alla fyra, då gör jag det. Jag litar på dem. Mm. Och det känns skönt, faktiskt.
Mm. Ja. Ja, men skönt att du känner en tillit så.
Ja. Så ja, jag ska föda barn. Vad ska ni göra den här veckan? Hur mår ni? Vad gör ni?
Alltså jag...
Ja, hur mår vi egentligen?
Mm. Ja, hur fan mår man?
Det är höst.
Ja, det är verkligen höst. Alltså det känns... Nej, men jag mår ganska bra, tror jag. Jag bara fokar på mina katter.
Och... Som du har döpt om.
Det har jag gjort. Jag hade en dopceremoni med dem igår.
Mm. Fick du mycket roliga förslag från dina följare?
Ja, men många dåliga också.
Nej, men
är det
så?
Folk är dåliga. På dåliga fantasier, eller vad heter det? Ja, du har mycket så här väldigt
stuff.
Vanliga grejer.
Men du kom på namnen
typ
själv.
Snurre sprätt eller något. Nej.
Pelle Svanslös.
Men typ. Nej, men folk också vill vara så här roliga. Ja, men du vet, ska så här pommes och dipp. Alltså jag skulle aldrig döpa mina djur. Eller många vill och tycker också att man ska ha så här gamlingnamn. Alltså typ så här
typ så Bertil
och Sture och
Bertil.
Nils. Ja. Eller vet, vanliga svenska gubbnamn.
Ni vet att det finns en sexleksak som heter typ så Sture.
Oj.
En penisring som vibrerar.
Okej.
Det har du koll på.
Ja, men faktiskt.
Penisring.
Ja, den är sjuk. Alltså googla typ penisring Sture.
Nej, det är bra. Men min morfar heter Sture.
Nej, men fy verkligt.
Jag har ju kallat båda Totoro.
Mm.
Sen jag hämtade hem dem.
Kan du förklara för alla som inte tittar på japansk
det är inte anime, heter det så? Anime. Nej, men det är han Hayao Miyazaki. Mm. Alltså, don't come for me på uttalet. Men Studio Ghibli är liksom produktionsbolaget, antar jag. Japansk film, han har gjort skitmånga filmer. Jag har inte ens sett alla. Jag har sett kanske
och det
hälften.
Är tecknat.
Men
ja.
Den där, min granne
Totoro.
Den har jag sett.
Den är otrolig.
Ja, den är så jävla.
Alltså det här är några av mina favoritfilmer. Mm. Spirited Away är väl kanske den största som kom för kanske 10 år sedan.
Men är den för vuxna eller för barn?
Det är för vuxna och barn.
Ja.
Och alltså vad handlar den om?
Det är olika filmer. Så de handlar om helt olika saker.
Aha, så det är helt olika? Det är
ja,
det,
det är olika stories, olika filmer. Men det handlar om allt möjligt.
Är det typ som Lejonkungen?
Nej, det är mer, lite mer övernaturligt. Alltså det är magiskt. Alltså det finns typ inte bättre animerade filmer än de här. Alltså på riktigt.
Aha.
Det här slår Disney med hästlängder.
Varför blev det så att ena fick heta Totoro då? För du var Caesar som fick heta Caesar Totoro, va?
Ja, för han, jag tycker han är lite lik Totoro. Totoro är då en karaktär i en av de här Studio Ghibli-filmerna. Som är, det är en flicka som hittar honom. Alltså filmen heter Min granne Totoro. Och det är typ som en kattgestalt fast den är enorm. Alltså jättestor. Och så träffar som hon på
katter.
Den här.
Som dina katter.
Ja, och den, Totoro är grå och min katt är grå. Så jag har liksom kallat båda så här, Totoro, för jag tycker det är så gulligt. Totoro, Totoro. Och sen så har jag bara sagt det till båda och kände att det är lite förvirrat. Jag behöver ett till namn. Och då skrev jag på min story igår. Ja, men jag kallar båda Totoro nu, men vad ska jag döpa dem till? Liksom. Och då kom det flera förslag. Säkert 10 personer skrev den andra borde heta Ponyo. Mm-hmm. Och det är också en karaktär ur en film som heter Ponyo havet. Ja, någonting sånt. Som handlar om en fisk som... Alltså det är en människa som blir en fisk. Eller tvärtom.
Ja. Är det inte så att det blir också helt... Är det inte översvämning? Jag tror jag har sett den också.
Men det är i alla fall en jättefin och... Man blir väldigt berörd av den filmen. Ja, så jag helt enkelt döpte Apollo till Ponyo. Så då fick Caesar behålla Totoro. Så nu är det Totoro och Ponyo, men de får behålla sina första namn som mellannamn, tänkte jag. Så då blir det då
förlåt.
Totoro Totoro Caesar Klatskov Katskov.
Alltså,
Cassandra, om ni lyssnare ser ju inte hur jag tittar på Cassandra just nu, men
och den andra katten heter Ponyo Apollon Klatskov Katskov.
De kommer bli så Klatskov. Retade.
Ja, för att det ska vara tydligt att vi är familj. Mm. Retade av vem?
Ja, men på skolgården.
Tror du de kommer gå från skolan? De är inlåsta i min lägenhet för alltid. Okej, okay, så det var i alla fall en liten ceremoni jag höll igår när jag då gav dem deras namn och jag tyckte att de ändå verkade ganska glada.
Okej, okay, jag tror att de känner sig kränkta, men det är bara min teori.
Men som jag har sagt tidigare, katter lyssnar, alltså de lyssnar inte när jag ropar Caesar och Apollo heller. De är så här, de skiter i mig. Men när man gör så här, när man pratar så här, då kollar de på en. Så det är egentligen tonläget som är grejen. Så man kan säga vad fan som helst egentligen.
Mina katter,
Martin och Malcolm.
Martin och Malcolm tror att allt som vi har köpt hem nu, nu snackar vi barnvagn, skötbord, spjälsäng och babynest. De tror att det är deras grejer.
Nej, nej. Jag har varit där... Alltså varje gång jag kommer dit så ligger de och sover i någon av de grejerna som
Ja, men det är för att som jag sa till, de gillar ju så trånga utrymmen. Ja. Och det där är ju gjort för en katt.
Nej, men de kommer få chock när det kommer någon. De kommer bara...
Men du, ni behöver ju skaffa något innan bebisen kommer egentligen.
Typ
så
en docka.
Så att de inte lägger sig på bebisen.
Ja, ja, nej, men vi får samsova. Eller jag får, vi får alltså, kasta ut katterna bara på balkongen eller något.
Nej, men alltså, men, eller i vardagsrummet.
Det får du inte göra.
Nej, jag kommer inte göra det.
Det kommer ju bli jättekallt på kvällen.
Men det är katter, hörni.
Det är kallt.
De har päls, det är djur.
Ja, fast du vet att katter inte överlever i Sibirien, om det är det.
Nej,
du
men
tror.
I Sibirien, det är oktober.
Men om det är 3 plusgrader på natten, ska de ligga där och skaka.
Jag ska inte kasta ut dem. Gud, vad det här blev.
Åh, vad hemskt.
Älskar att det här är så, kattpodden. Med kattaktivisten Cassandra Klatskov, Katskov.
Ja.
Hur mår du, Nadja?
Oh, jag mår så förjävligt när jag ska bara... Jag vet inte hur jag mår. Jag är så jag känner mig så frustrerad på livet.
Mm-hmm.
Jag är så frustrerad på, alltså inte ledsen frustrerad, bara frustrerad frustrerad. Det är typ som att jag har restless leg i själen.
Mm.
Alltså jag känner bara, vad gör jag?
Mm-hmm.
Alltså jag vet, jag har liksom inget syfte med mitt liv.
Men vad skulle syftet vara?
Jag vet inte, det är det jag inte vet heller. För jag har liksom inget så här.
Men det här måste ju vara en del utav utbrändheten. Att sen när du känner dig lugn och nu då liksom har ändå inte jobbat på ett tag, då blir du restless och så bara så här, vad gör jag med mitt liv, eller?
Är det det, Cassandra?
Eller alltså, hon frågar ju dig. Eller?
Ja, men jag frågar ju dig.
jag vet inte hur du känner.
Du har svar på allting.
Du har svar på allting.
nej, alltså det är väl jätteindividuellt, men jag menar, du har ju obviously... aldrig typ tagit semester. Det verkar ju vara din grej. Alltså att du jobbar jämt.
Toppen.
Och när du helt plötsligt inte gör det, det är klart att du känner att du inte har något syfte med din vardag.
Men jag tror också så här att det kanske
är jättelogiskt.
Ja, säkert. Ja, precis. Det är en del. Men jag tror också, alltså nu har jag gått och funderat på om det kanske typ ändå finns något så här att det är med åldern vi är i. Att
det har inte med åldern jag tror jag.
Nej, men alltså om man bara så här, om jag bara får spekulera nu och göra en analys av det här.
Love
hobbyanalys.
Mm.
Så är det så här typ. För alltså de när man är typ början på 20-åren så har man något form av syfte med livet, för att man är så typ naiv och typ tror att så här, men då ska jag bilda familj eller skaffa pojkvän eller man pluggar och gör karriär och så här, man har väldigt väldigt tydliga mål. Och sen typ så här, ju äldre man blir så upptäcker man att så här, saker och ting är mycket mer flytande, saker och ting förändras, ens drömmar förändras, ens mål förändras. Livet är inte så svart och vitt längre, och det tycker jag kommer till ytan mer och mer och mer ju äldre man blir. Mm. Och nu är det typ som att så här, för min del just nu.
Men förlåt att jag avbryter. Nej, blir man, känner du att du blir ängsligare också ju äldre du blir då, eller? Fast
både och, ska jag säga. Mm. För att jag tror att jag är inte lika stressad som jag kanske var för 7 år sedan över att så här, och jag måste bli något.
Nej.
För det var jag då, att jag bara måste uppnå det här och det här. Det känner jag mig inte lika stressad nu efter. Men det är säkert också någonting som har kommit med utbrändhet och att man har jobbat så himla himla mycket och bara så här, inser också mer och mer att så här, men gud, livet har andra värden än att du ska bli något, alltså quote, alltså i citationstecken, att så här, not why not, alltså vadå? Det är inte det som är det viktiga. Och så här,
alla, men du nådde ju också dit du ville, alltså det ska vi inte sticka under stol med.
Nej, absolut.
Alltså så här, du ville jobba som stylist, antar jag, och det gjorde du. Du har jobbat med liksom, du har jobbat med det och varit framgångsrik runt det.
Verkligen, och det, och ja, verkligen.
Ja, men du har ju det. Det måste du ju kunna säga.
Ja. Absolut, och då är det typ som att jag nu är i en, på ett ställe i livet där jag känner att luften nästan har gått ur mig.
Mm-hmm.
Och det kanske är, ja, utbrändhet, men också typ att, så här, att vi är i den åldern där man börjar fundera på refrängen lite. Alltså att man är så här...
Oh, jävlar,
nej, men, mörkt. Nej, men lite,
refrängen.
Nej, men lite så här att man... Var man, alltså 20, alltså när man var 20-something, det var liksom på ett... Alltså oavsett vad man hade för mål eller om man bildade familj då eller inte, så var det en, alltså, i ens huvud så var man fortfarande så himla himla ung på något sätt.
Men jag håller inte med.
Inte.
Alltså det är ju just i 20-årsåldern som folk är som mest stressade.
Ja, men
alltså,
precis,
alltså man känner sig inte ung. Alltså jag har ju vänner nu som fyller typ 24 som är så här, gud, jag är så gammal och jag har inte kommit någonstans. Folk är så stressade i 25-årsåldern för att de känner sig gamla.
Ja, men alltså det är kanske lite det jag menar, att det är så att livet var så himla... Det var lättare då för att allting var så himla svart eller vitt, förstår du? Att det var så här, för att ens hjärna var så här, du måste bli det här eller du måste göra det här, och man liksom, man, jag upplevde typ att man var mycket mer som en så här bulldozer och man bara, nu ska, alltså jag börjar bli gammal nu så nu kör vi, bla bla bla. Och nu typ när man har upplevt att så här, saker är mycket mer nyanserat, saker går upp och ner, saker är inte linjära utan de, saker rör sig i en annan, så blir man typ, man bara, så då är det typ som att man är liten igen fastän man inte är det, för att man bara typ upptäcker livet på nytt.
Mm-hmm. Kan det också vara så, jag tänker så här, ju äldre man blir desto fortare går ju tiden.
Oh, don't even.
Så alltså, då är det så här, ett år känns som ett halvår gjorde när man var 20.
Mm.
Så då kanske man kan bli lite stressad över det och bara, men fan, det här året såg exakt likadant ut som det gjorde för 2 år sedan.
Ja.
Och jag har inte gjort någon skillnad nu. Eller så här, vad, alltså, vad?
Ja, men exakt.
Och varför det ska så... man inte bara nöja sig med att livet ser likadant ut? Fattar ni vad jag menar?
Ja, och också typ så här...
Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet Vision. Och Vision är ju då ett av Sveriges ledande fackförbund. Och deras medlemmar är faktiskt inte bara personer som jobbar, utan det är även studenter. Och det är det vi tänkte fokusera på idag, nämligen också att de har stipendier som de delar ut till studenter.
Förlåt, men när man studerade, då vill man ju ha ett stipendie. Alltså så att man också kan liksom få lite av den ekonomiska stressen bort, så att man kan liksom fokusera på sina studier.
Mm.
Och grejen är att så här, ja, det absolut viktigaste är ju att vara medlem när man är i arbetslivet. Men det är också bra att man får rätt förutsättningar för ett framtida arbetsliv. Och på Visioner, det är inte bara så att söka stipendier, utan de har ju också så lönecoacher, CV-coacher. Alltså de har så mycket verktyg som jag själv känner att jag hade behövt när jag studerade, som jag hade alltså noll koll på.
Mm.
Och att bara få liksom en hjälpande hand där
så
är guld värt.
Som studentmedlem då hos Vision, då kan du då söka deras stipendier. De är värda allt ifrån 3 000 till 20 000 kronor. Ja, men, och det som är så skönt med ett stipendie, det är som du säger, då kanske man inte behöver ha ett extra jobb 5 dagar i veckan. Det kanske räcker med någon dag i veckan.
Ja, och om man liksom skriver på något stort jobb så kanske man inte behöver jobba alls under just den tiden, utan kan verkligen fokusera helt på kandidatuppsatsen eller vad det nu är. Och grejen är ju att såklart, i och med att varenda krona räknas när man är student, När man studerar så är medlemskapet i Vision helt kostnadsfritt.
Så är du student och är sugen på att ansöka stipendier, då ska du bli medlem. Och så går du in på vision.se/student.
För att det ska ju säga så här att jag har ju liksom ingen så här, jag har liksom inga yttre hot att oroa mig för. Jag är så här, jag är mätt, jag är varm. Mm. Jag är liksom, har fint folk runt mig, så. Jag har råd med en psykolog. Alltså ni fattar. Mm. Jag har liksom inga såna här. Jag är frisk.
Mm.
Men det är ändå som att jag bara
det där är för att du jag tror det är rastlöst.
Men det är ju för att du inte jobbar just nu.
Vad är meningen med livet?
Du är rastlös. Du jobbar inte så mycket just nu. Du är van vid att jobba 7 dagar i veckan. Nu jobbar du kanske en dag i veckan. Eller?
Nu har du liksom, du har tid över att tänka på ditt mående, vem du är.
Det
du
ligger också i din arbetsnarkoman natur att få ångest över
arbetsnarkoman natur.
att få ångest över att inte göra saker som är produktiva.
Mm.
Så när du inte gör det så skapar det en tomhetskänsla såklart.
Alltså jag känner mig som en tom burk.
Mm-hmm.
Alltså jag känner typ att det spelar ingen roll om jag finns eller inte finns. Förstår ni? Att det är så här, jag bara...
Men det är inte skönt då? Jag tycker det är asskönt. Mm-hmm. Alltså för jag gick också igenom det där för några år sedan. Som du är i.
Ja.
Men nu älskar jag ju att inte jobba ihjäl
mig. Vara en...
Alltså det är det bästa som har hänt mig.
Men kan du inte känna dig... Kan du inte känna dig meningslös som person?
Nej.
Nej, okay.
Men jag tror att du kommer jobba
för att jag har hittat vad som är viktigt för mig. Och det är så här, att må bra. Att göra saker jag mår bra av. Och vad det än är. Om
med
det är att ligga och gosa med mina katter en hel dag. Om det är att pyssla med mitt hem. Om det är att hålla på med mina växter. Eller lägga en hel dag på att kolla på 10 avsnitt av en serie. Så gör ju jag det för att jag verkligen vill det. Och att det är en sån jävla privilegium att jag ens kan göra det.
Mm.
Alltså att jag kan lägga en måndag, eller inte en måndag för då bodde vi. Men att jag ska kunna lägga en hel tisdag eller onsdag på det mitt i veckan. Jag behöver inte jobba varje dag.
Nej.
Jag liksom lägger, jag planerar mina veckor så att jag lägger nästan allt jobb på en dag.
Ah.
Så att jag typ kan softa jävligt mycket. Och det är sånt jävla privilegium, sånt fucking lyx, att jag kan göra det efter min utbrändhet. För jag menar, jag touchar vid de känslorna väldigt lätt. Bara jag har 3 arbetsdagar en vecka så har jag kaninpuls och vill lägga mig ner och dö. Alltså min kropp hamnar i chock när jag utsätts för minsta lilla stress. Fast det typ, alltså för 5 år sedan hade inte det varit stress. Alltså hade varit så här en chill vecka.
Hur länge tror ni, en fråga då med utbrändhet. Hur länge tror ni, alltså tror ni att det kan bli kroniskt?
Det är for a fact att hjärnan när den har blivit utbränd går aldrig 100% tillbaka. Nej. Till
men för det är väl typ basically så här nerver som har blivit bränt
av. Jag vet inte vad det är. Men de här stressreceptorerna, alltså det här som sätter igång, nu ska inte jag leka som att jag vet vad jag pratar om, men den delen av hjärnan som skapar den här panikkänslan kring stress, alltså det är ju en överlevnadsinstinkt.
Mm.
Och den är lättare triggad helt enkelt.
Men för det kan jag verkligen känna nu, att, så här, att, nu, alltså, att jag kan liksom vara typ mer panikslagen över någonting som jag kanske ska göra så här, om 2 dagar så har vi 1 möte och jag kan redan känna någon form av, alltså jag har ingen kaninpuls över det, men det finns, alltså innan så var det bara så här, jag kollar kalendern samma morgon och bara okej, jag ska göra det här och det här.
Det är därför jag också, som ni upplever mig, att jag är ju väldigt så här, går in i alla detaljer, jag är ju väldigt kontrollfreak ju. Och det har också, det är typ också, jag har alltid varit i mer eller mindre, men det typ blev värre efter min utbrändhet
för att
jag behöver ännu tydligare struktur.
Mm.
Och för mig är det då att när vi jobbar 3 personer tillsammans och jag inte har 100 inblick i Elsas arbetsuppgift eller Nadjas arbetsuppgift, det stressar mig, för då har jag inte kontroll, och då är det som att då vill jag gå in i allting för att veta så här, det är inte att jag behöver göra det per se, utan jag vill bara veta att allting blir gjort, för att det skapar en sån panik hos mig när jag inte vet att saker och ting är planerat in i detalj och att det slutförs och görs på rätt sätt. Alltså så här, det är jättejobbigt stressbeteende.
Jag kan tänka mig att för folk som har gått igenom en gå in i väggen smäll och utbrändhet oavsett ålder, kan känna en slags, alltså efter ett tag, en slags sorg över, alltså nu bara spekulerar jag har ingen aning, en slags sorg över att man inte kan fungera som man alltid gjort innan.
100%.
Ja, 100%.
Och att jag tror att man då måste, där du är nu Nadja, tror jag, lära känna det nya, ja, ditt nya sätt att arbeta på. Ja,
det är exakt det jag
på.
Menar.
Så då tror jag kanske att din stress över det här restless och att du är...
känner dig meningslös. Ja,
den kommer nog suddas ut. När
det gör det. Ja. Alltså jag lovar, för det hänger ihop. Alltså, oftast en utmattning kommer med en depression. Det är därför det heter oftast en utmattningsdepression. Mm. Ja. Du blir jättedeprimerad av att du försöker leva ditt liv som du alltid har gjort. Mm. Man har varit den här personen som man beskriver som har många bollar i luften.
Alltså det är mitt värsta. Alltså jag...
Ja, men, alltså,
nu
såhär,
får jag panik
jag, över det. Ja, men det är det jag menar. Men jag menar, det var ju en grej jag var stolt,
ja,
över. Alltså, såhär, jag var stolt över att jag kunde jobba med 10 projekt samtidigt. Ah. Att jag kunde gå in i varje detalj. Att jag bara, du vet, var en maskin. Typ.
Men såhär, det ena utsluter inte, eller det ena är inte bättre än det andra.
Nej,
heller,
jag säger inte att liksom, det ena är bättre. Men jag älskar att vara den personen. Och det är oftast de alltså, högpresterande personer som går in i väggen.
Mm. Men för jag tror att vårt samhälle som vi lever i premierar ju att vara så här stresstålig och ha många bollar i luften och vara så här, gå upp klockan 5 på morgonen och jobba på mitt bolag som jag startar. Alltså man bara, förlåt, det låter, alltså nu kan jag bli så här, jag kan bli helt allergisk när jag är i typ samtal med folk som ofta är yngre än vad vi är, som är så här up and coming eller whatever. Och jag tycker det är på ett sätt väldigt inspirerande, men på ett annat sätt så blir jag väldigt stressad för att de pratar på det sättet. Mm. Och jag bara får sån stress av det. Mm. Att jag är så här, jag bara, men gud, alltså. Och men också säkert för att jag känner igen mig själv att, ja, så var jag när jag var 24 eller så, eller när jag var 25-26 att jag var så här, tyckte det var ascoolt att jag jobbade 7 dagar i veckan och typ, och nu bara alltså, och typ så här, kunde vara så här
och känna att du kanske så här, jag var en bättre människa då.
Ja, 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 för att jag tänkte alltså jag var ju så här hade ett syfte och kunde säga så här, kunde slänga mig med de här fraserna som bara, när någon är så här, vad har du gjort i helgen? Så bara, nej, men jag har jobbat hela helgen. Alltså, det är så mycket nu, det är så mycket nu. Att man bara typ tyckte,
jo, men
typ att det var coolt.
I den kretsen där du har varit och i många kretsar så är ju det alltså någonting som folk i alla fall, jag upplever också att många ljuger. Alltså så här, folk jobbar men de jobbar inte.
Nej, men
alltså,
jag vet, men att det
jag
är
suttit,
coolt.
Man har jobbat på byråer, whatever jag har varit, att folk så här, jag satt ju på kontoret till 8 igår kväll. Varför då?
Ja, exakt. Varför är det så oeffektivt?
Alltså så här, jag menar.
Ja, men
folk chillar jävligt mycket. Ja, men, och så ska de typ så här, men det ligger ändå en prestige i att man var den här personen som alltid jobbar sent.
Ja. Och det är så jävla tragiskt för att man bara, nu kan jag verkligen vara så här bara, förlåt, varför jobbar ni så sent? Är ni oeffektiva resten av tiden? Och så här, vad är det för bolag som har folk som måste jobba
som tycker det är okej att folk jobbar så sent?
Så, exakt, men som också är så här, att man bara, men vet inte ni att så här, hjärnan är mest kreativ i typ max x antal timmar? Det spelar ingen roll hur högpresterande och duktig du är. Mm. Alltså du är fortfarande bara en människa. Mm. Så här, gå hem och vila och typ gör något annat. Skaffa dig en hobby. Vilket också är så här, jag har ju varit den äckliga personen. Och nu så här, när jag inte är det så känner jag mig tom.
Ja,
men jag
har också
inga, jag har ingen identitet. Mm. Jag har inga fritidsintressen. Alltså jag tycker... ingenting.
Men nu ska du börja kolla på serier. Så du kommer ha något att göra.
Ja, så det är ett problem. Men också typ att jag så här, att jag så här, jag blir så frustrerad av att ingenting kittlar mig. Förstår ni? Så här, jag tycker ingenting låter tråkigt, men jag tycker ingenting låter kul. Jag är loj och obrydd om absolut allt. Alltså det är så här, ja, men hade du velat göra det här? Ja, det låter kul. Okej, toppen, skitbra. Men det är inte som att jag bara så här...
Du är inte exalterad.
Jag är absolut inte... Jag har liksom inget syfte.
Du kan hitta det i något annat.
Och vet du, Nadia?
I tv-serier till exempel.
Och så här,
där kittlar det.
Jag tycker att du känns exalterad. Visst, det är massa grejer. Ja. Du känns exalterad i att jag ska få barn. Ja. Du känns väldigt exalterad i inredning som du inte gjorde förut.
Alltså, ditt hem
du
som
tänker
du har
bara inte på det. För du tror att allting bara ska handla om jobb.
Så att jag premierar liksom inte det som... Alltså de små vardagsglädjerna som jag kanske nu har lättare till, alltså kortare sträcka till. Mm. Men jag sätter inget... Alltså jag premierar inte det. Utan
jag, men det är det jag menar. Men du kommer lära dig att göra det. Mm. Alltså så här, för mig, jag tror att det är så här... Jag har verkligen landat i så här, nyckeln till framgång. Framgång, vi kan använda det ordet. Eller nyckeln till glädje. Mm. Eller liksom tillfredsställelse i livet. Är ju de här små sakerna.
Ja, men just
det
nu
är ju
det,
inte allt det här
för Cassandra, kanske för 3 år sedan hade inte det varit sticklingar.
Nej.
Men nu blir hon alltså lycklig.
Pirrig, ja, när jag ser att det har kommit rötter ur sticklingarna. Ja, men på riktigt. Ja. Nej, men jag, alltså, så här, igår när jag var hemma, det var söndag, jag var hemma hela dagen, det var jättefin sol ute. Jag var så här, jag orkar inte gå ut idag. Men då lät jag, öppnade upp fönstret, jag lät solen bara lysa in i min lägenhet. Jag dammade av allting, lyssnade på poddar, rättegångspodden, myste runt, lekte, döpte mina katter, höll på med mina växter, vet, bara så här, det är tillfredsställelse för mig. Jag njuter.
Får, alltså, du
jag
inte stressa det liksom?
Nej, jag njuter, jag har ju börjat njuta av att vara själv, alltså att vara ensam, alltså i mitt eget sällskap helt enkelt. Det har ju, det är ju en helt ny person. En till alltså, sak, känna. En till jag var ju tvungen att vara människor 24-7 förut.
Ja. En till sak, Nadja, som du är exalterad över, som du inte har tänkt på kanske, det är att du börjat laga mat.
Ja, det också.
Med den här jävla matkassen, HelloFresh. Alltså på riktigt. Alltså,
ja, det här är inte ens ett betalt samarbete längre, men nej. Jag betalar nu för den här jävla matkassen.
Och så här, alltså du är exalterad över att laga mat. Det var inte du förut. Alltså du måste bara tänka på sådana saker.
Ja, men en annan grej som jag också måste ta upp. När jag blir lite exalterad över de här grejerna, tänker ni då, om du typ Cassandra då blir så här exalterad att du kan så här gå hela söndagen och vara så här sticklingar, kattdop och städning och så här, känna dig så här lite pirrig och lycklig.
Pirrig men mysig.
Nej men mysig så. Är du inte rädd för att universum ska straffa dig då?
Nej. För att du, alltså på riktigt, du hånar hela idén om universum genom att säga så. För att universum, det du sänder ut, alltså nu låter jag, nej, jag ännu flummigare än vad du är. Men jag menar, sänder du ut liksom tacksamhet, glädje, alltså tillfredsställelse, det är vad du får tillbaka. Alltså jag menar, det är ju negativt som får negativa konsekvenser. Fattar du vad jag menar?
Ja, jag vet.
Så när, jag menar, när du är i en tillfredsställd, när du är tacksam, när du känner tacksamhet för ditt liv, då kommer universum bara ge dig mer. Den kommer sprinkla ännu mer.
Jag önskar att vi kunde filma ditt kroppsspråk nu när
du
pratar.
Nej, men fattar ni vad jag menar?
Och grejen att jag kan inte...
Så jag fattar inte ens vad du menar.
Nej, men
när
jag vet, men jag kan liksom intellektuellt vara med dig i den tanken och veta det.
Alltså hon, att, hon tycker alltså, inte att hon är värd det för att folk har det sämre. Är det så?
Är det det?
Ja.
Att folk har det sämre?
Ja, att så här att här går du och är nöjd i din nyrenoverade lägenhet och universum kommer straffa dig nu för att du är så nöjd.
Du har det
för
så
att
bra.
Folk har det. Ja, precis.
Och universum, är det djävulen? Eller, alltså, vad menar du? Liksom, det är någon som vill skada människor.
Ja, precis.
Vad har Marie sagt om det här? Vad har din psykolog sagt om det här?
Ja, min psykolog har sagt att det är liksom mitt gamla, alltså lilla Nadias belöningssystem. Att om hon inte presterade så blev hon inte belönad. Och det, alltså det är fortfarande i mig att jag, så här, jag kan inte, om jag typ ska njuta av typ att så här, jag vet inte, åka skidor en helg till exempel eller göra någonting, då är det så här, då finns det ett, så här, ett system i min hjärna så att jag måste typ jobba nästan ihjäl mig för att förtjäna att vara ledig eller att göra någonting jag tycker är kul, för annars kommer universum straffa mig. För att det är typ, det är inte ens universum, det är någon så här gammal kristen tanke om så här högmod och eller ni vet så här de sju dödssynderna typ, som jag, alltså jag är typ så här djupt katolik. Nej, jag skojar bara, jag vet inte, men att alltså så här, att man inte får ha det för bra för då blir man straffad. Och att man inte får bli för nöjd. Eller för,
men du vet ju att det inte är så.
Ja, intellektuellt vet jag det. Men jag blir ju fortfarande panik. Alltså känslomässigt är jag inte där.
Du vågar inte må bra.
Nej, för att jag tror att jag kommer... Exakt, jag är livrädd för det. För att jag är livrädd för att jag kommer gå ut på gatan och bli överkörd. Eller att någon jag älskar kommer... Alltså, ni vet. Det är så jag tänker... Alltså, det är så känslomässigt... Jag tänker att det funkar. Och det gör mig ju också stressad. Alltså när, om jag har en så här tillfredsställande eftermiddag där jag gör typ lagar mat och typ vattnar en blomma. Jag har en blomma hemma. Då, och kan, ni vet så här, när jag kan komma på mig själv med att vara så här, dra en så här lyckosuck över något sånt. Och så bara nej, gud, jag kan inte, jag får inte, nej, för nu kommer det hända något dåligt. Och så bara blir jag jätte orolig för det.
Då får du hitta en strategi för att städa bort den idén. Alltså låt den komma till dig, men sen så måste du också säga, din intellektuella röst måste ju också säga så här, du snackar skit till den där rösten.
Till den rösten.
Och så bara gör du så där med den.
Ja.
Så gör du.
Spottar den i ansiktet.
Ja, så det var liksom ett långt svar på hur jag mår.
Ja, men det var ändå väldigt intressant.
Okej, men du hade ju en teori då, landade vi ens i det?
Jo, Okej, okay, så teorin då som jag hade i början på det här samtalet, att man så här, i våran ålder så är det ju många som går igenom någon form av, vad ska jag säga, alltså man det är typ som att ett nytt kapitel i ens liv startar när man är runt 30. Alltså typ som att så här, 30 års kris. Att alltså så, och det behöver inte hända när man är prick 30, men att så här, man kanske börjar omdefiniera saker, man lär sig hur livet funkar och så. Och alltså jag har typ, alltså att jag tror att många, teorin är att många i min ålder kan typ känna igen sig i den här typen av så här, jag vet inte, rastlöshet, ja, just det, och frustration. Och exakt, och så här, och nu då? Vad gör jag nu? Alltså det är så här, jag, många kanske har uppnått det de ville uppnå under 20 åren. Vad det nu än var, om det var så här, jag vill bli en ung mamma, eller jag vill köpa ett hus, eller vad det nu än kan vara, eller att man har studerat, eller
jag vill åka utomlands.
Jag vill, ja, någonting så här, jag vill resa, alltså vad man nu än, vilka planer man än hade när man var 20 something. Och nu så här, är det typ som att man går in i så här, att man fattar typ hur livet funkar, eller man mer och mer, man blir mer nyanserad i sitt tankesätt.
Och att, eller att man snarare nu börjar fundera på vem man är. Alltså, jag skulle inte säga att man blir det. Jag tror att det är vid 40 man blir det. Alltså nu är vi mer så här, vänta nu, jag har trauman. Jag har det här. Alltså, det är nu vi börjar nysta i oss själva.
Exakt.
Man är ju verkligen inte klar här.
Nej. Det var inte så jag menade. Jag menade väl snarare att man typ kanske typ fattar att man inte är klar. Och man fattar att saker och ting har en annan gång än vad man trodde när man var 20-something. För när man var 20-something så trodde man att om jag bara uppnår det här, eller om jag bara gör detta, så kommer det här lösa. Alltså så att man bara, men det funkar ju inte än så. Och nu är det typ som att jag bara, gud, det hade varit så jävla mycket bättre om jag bara hade så en barnlängtan, eller hade så här, vill skaffa partner, pojkvän, eller har så här, att det skulle typ underlätta för mig, för att då skulle jag ha ett syfte.
Men, är det typ som att du nästan har blivit lite besviken på dig själv, att du inte längtar efter en pojkvän?
Det är jag jättebesviken över. Jag tror typ att så här, gud, nu blir det här så känsligt.
Det får det bli.
Men det är typ som att jag är så här besviken på min, jag vet inte ens vad det är, att jag så här inte kan känna att jag
förtjänar det.
Ja, det också.
Men också så här, att jag kan tänka mig att det känns jobbigt att säga, varför vill inte jag det? Varför vill alla
eller så här,
andra?
Vill jag, men jag
tror inte om vilja.
Eller vill jag, men jag vågar inte erkänna det för mig själv. För att jag är rädd att jag aldrig kommer få det.
Mm.
Ja, du har precis suttit nu och pratat om att du inte tycker att du förtjänar glädje. Hela din core bygger ju på den. Och sen kan du sitta med dina lögner att jag vill inte, jag är inte intresserad av kärlek. Ja, för då skulle du vara den enda människan på jorden som inte behöver det. Medan det ligger i människans natur. Men du bryter alla naturlagar. Och för du behöver inte det. Eller närhet, eller fysisk kärlek och sex och whatever. Alla de här sakerna. Det är ju det här vi har pratat om i ett år i den här podden. Ja. Som du har suttit kaxigt och sagt, nej, jag vill inte. Du säger ju här nu. Ja, det är klart att du har hjärntvättat dig själv att tro att det handlar om ett val. Du säger ju, jag förtjänar inte. Du tror att universum ska straffa dig. Du tror inte att du förtjänar att må bra, vad nu det än är. Allt ifrån att mysa runt i ditt hem tycker du att universum kan straffa dig för. Tänk dig då, om du skulle bli kär och någon är kär i dig tillbaka. Universum kommer fucking slakta dig. Nej, men det är ju så. Ja, nej, det är så det. Din liksom inställning är till glädje. Lycka. Eller vilka ord man nu vill använda.
Mm.
Det är ju därför man går i terapi, väl? För att liksom bryta ner de där sakerna och lära om.
Jag tycker du är på god väg. Jag tycker det.
Alltså, det här samtalet, bara att hon sa det där
nu. Gud,
Jag har bara väntat på att hon ska. Det var ju inte ett erkännande, men eller frågeställning.
Vill du ha ett erkännande från mig?
Ja, men till slut kommer du ju sitta och säga det jag säger. Ja, jag tycker inte att jag förtjänar kärlek, som jag själv suttit och sagt i den här podden. Men jag menar, sen är det till jobb. Alltså, så här, jag har kommit till det erkännandet att jag har en grundinställning att jag inte tror att jag förtjänar kärlek. Det betyder inte att jag är ute där och jagar kärlek. Det är alltså, jag har fortfarande ett jobb att göra.
Ja, såklart.
Alltså, du har bara, det är ett av stegen liksom, till Zen, eller vilket ord vi nu ska använda.
Till så, Tinder.
Här kommer veckans plåster och skavsår.
Mitt skavsår den här veckan är att jag är så trött. Alltså jag kan inte, jag vet inte hur det känns att vara utvilad. Jag bara vill sova hela tiden.
Alltså är det för att du är, vad heter det, småbarns, småkattsmamma, eller på så?
Men det började innan jag fick dem också, men de påverkar ju absolut min sömn till sämre, om man säger så. Men nej, men det var som att så fort det blev höst så bara är det som att min kropp har lugnat in i en vägg. Alltså, jag är konstant, det är som att min hjärna typ shuts down. Det känns lite som min utmattning moden. Jag var trött, alltså jag är så trött. Jag sover ibland 10 timmar per natt, vaknar och bara, jag måste sova 5 timmar till. Alltså det finns inget slut när jag vaknar så känns det som
utmattning.
Att, ja, men det känns som att jag inte har sovit, fast jag sen kollar på klockan och bara, jag sovit 10 timmar. Okej. Okay. Men jag sover gärna lite till typ. Alltså, det finns,
kan du somna om då?
Jag kan sova, alltså, men jag lägger mig ner så sover jag.
Okay.
Jag kan sova när som helst.
Men blir det typ annorlunda om du typ så tar en promenad? Förlåt att jag blev så här.
Jag har inte ens försökt.
Nej, jag fattar, det är skitjobbigt.
Jobbigt att vara trött faktiskt.
Det är faktiskt vidrigt. Alltså, för att man är ju inte på ett asbra humör liksom, man är trött, man är ju helt, hjärnan
är ju, och så känns
det
typ som att man blir tröttare av att vara trött, alltså så här, tröttare av att sova trött, alltså det blir bara
allt är jobbigt, alltså så var den här, allt som är roligt också liksom, ska fira en kompis, bara alltså det är en sån jävla ansträngning att liksom ta mig dit, att prata med människor. Jag vill bara, allt jag tänker på hela tiden är när jag ska sova.
Snart får jag gå hem och sova.
Det är det enda jag tänker på hela tiden.
Fy fan.
Gud.
Det är mitt skavsår.
Hade du något plåster?
Nej.
Fuck det. Okay.
Mitt skavsår är att jag har upptäckt, blir man gasig av rödvin?
Oj, aldrig.
Alltså blir man mer gasig av rödvin än av någon annan vin? För att jag bara känner att varje gång jag dricker rödvin som jag totalt älskar och skulle kunna liksom hälla i mig, vilket kanske kan diskuteras, men att jag måste prutta och bajsa så mycket. Blir man mer gasig av det?
Har du gogglat på detta eller?
Nej, vet ni vad?
Alkohol gör ju generellt dig sämre i magen. Det är jättedåligt för tarmen.
Ja, men jag menar så här, om jag dricker typ så här vitt vin, då upplever jag inte samma bubblor. Alltså att jag
att du måste fisa under kvällen.
Precis.
Kanske att lite överkänslig för rödvin.
Ja, så kan det vara. Men det är ett skavsår, för rödvin och snus är ju det finaste vi har.
Ja.
Mitt plåster den här veckan är Skala komedi här i Stockholm. Alltså fan, kan vi bara ta en tyst minut för dem?
Otroligt. Alltså om man gillar stand-up, otroligt mysigt att gå till Skala komedi. Det är varje måndag.
Klockan typ 8. Och så kommer det typ så här 4-5 stand-up-personer.
Vi var ju där för en vecka sedan.
Ja, och då var så här Jonathan Rollins från Power Meeting. Han var MC, MD, CD.
MC.
DJ.
MC van.
Ja, men han var så här host och han var så kul. Och alla komiker var så kul.
Alltså, det är min favorit Thanos Fotas, Sveriges bästa stand-up komiker.
Han är
men han var otrolig. Alltså, det var länge sedan jag skrattade så mycket.
Okej, mitt plåster. Nu kom på ett plåster. Det har med honom att göra. Det är att han smörjde mitt ego otroligt när han kom fram till oss innan han skulle köra och sa att han var besviken att jag inte, att jag, vi satt ju verkligen längst bort i lokalen. Att han bara, det är jobbigt att du Cassandra inte sitter här längst fram. För att ditt skratt är liksom det mest genuina, det bästa skratt man vill höra som komiker på en, när fint. Man kör. Och jag blev så jävla glad.
Hon gav ett plåster till sig själv.
Ja.
Komplimang.
Men vet du, hade jag kört stand-up så hade jag också velat ha dig längst fram.
Ja.
Men inte om jag var dålig.
Men jag skrattade ändå.
Alltså jag skrattade liksom. Ja, du skrattade genom hela sjön. Det var ju trevligt att bara sitta och titta på dig.
Ja.
Men alltså otroligt. Så ni som är i Stockholm, Skala komedi måndagar klockan 8. Alltså jag kan inte komma på ett bättre sätt att börja veckan på än det.
Verkligen.
Det är underbart.
Det är det faktiskt.
Okej, du då?
Mitt skavsår är, gud, det här kommer låta så jävla sjukt nu, vet ni det? Men det är skitsamma. Jag är influencer, va?
Är du?
Ja.
Va?
Jag ska få ett barn. Alltså, hur mycket ska jag visa mitt barn på sociala medier?
Ja, det måste ju vara en.
Om Sammy får bestämma, inte alls.
Så är det 0,0. Om jag får bestämma så är det
förlossningsvideo på YouTube.
Exakt. Nej, men vet ni vad som är grejen? Jag har alltid varit intresserad av andras barn, för jag tycker om barn och jag tycker att det är kul att följa influencers som jag känner som har skaffat barn. Jag tycker att det är trevligt och mysigt. Men alla gör inte det.
Nej.
Ja, och jag vill inte heller bli en mamma.
Varför är det så jävla hemskt för dig? Alltså, jag undrar verkligen varför du hatar dem.
Nej, det är det här jag säger. Jag hatar dem inte alls. Jag följer ju själv massa sådana.
Hatar inte dem.
Nej, men alltså nej. Alltså, jag är mer bara så här. Hur mycket ska man visa? För jag vill ju fortfarande liksom visa.
Alltså, du kommer ju bli en mamma-influencer. För att du kommer snart vara mamma.
Jo, jag fattar.
Men, alltså, men du, jag tror att du också måste bara så här, sluta stressa över att så här, jag vill inte bli si eller jag vill inte bli så. Utan mer så här, du måste typ finna någon form av lugn i att du kommer hitta din väg nu. Alltså den här din nya roll, både som typ vanlig kvinna som nu är mamma, men också som då i din yrkesroll, så tror jag att du bara får prova dig fram och jag se vad som funkar bäst för dig.
För det som har funkat bäst för mig är ju att jag inspirerar med kanske lite färg och mönster och örhängen och liksom styling och du vet.
Alltså. Du inspirerar med din personlighet.
Tack ska du ha.
Om det är det.
Ja, men alltså, det är jättefint.
Folk blir glada av att du delar dig själv.
Ja, och så här tänker jag idag och det här gör mig glad och så.
Ja.
Jag vill inte försvinna från det.
Nej.
För att jag kommer inte bara vara mamma.
Nej.
Förstår ni vad jag menar?
Ja.
Så att jag måste försöka hitta en balans. Men det är mitt skav så att jag funderar lite. Att det är så här,
Men det känns ju som att det blir onaturligt, alltså så som jag känner dig så känns det som att ditt barn kommer absolut ta del av din finnas på din Instagram, precis som katterna tar jättestor plats eller ja, mat som du lagat eller ja, vänner och öringen.
Ja, nej men det är sant, det kommer säkert bli naturligt och vi får se hur det blir.
Ja,
mitt plåster är, lyssna på det här, om några dagar är mamma. Det är mitt plåster. Jag ska faktiskt få en son.
Sjukt.
Han ska inte heta Hassan, you guys.
Nej.
Ni vet ju redan vad min son ska heta. Och det kommer jag outa förmodligen när han kommer.
Ja. Det ska bli... vi går verkligen in i ett spännande skede av våra liv.
Tänk när vi startade podden så bara 30 plus, inga barn i sikte.
Nej, men alltså,
snart har vi ett barn.
Det är otroligt, det är så konstigt. Alltså, vi har inte ens firat ett år av det skaveren. Det gör
nej,
vi
men den här veckan.
Ja, exakt.
Den 15 oktober har vi ett årskalas.
Det är den här veckan.
Det är typ imorgon.
På
torsdag.
Så är det.
Då firar vi ett år.
Det är våra allas plåster.
Ja, det är
då
det.
Vill vi att alla köper tårta och delar på Instagram och taggar oss.
Exakt.
Ja, den internationella tårtdagen.
Den internationella beskavedagen. Okej, hörni, tack som fan för att ni har lyssnat. Vi älskar er.
Ja, det gör vi.
Som vanligt, följ oss på Discover Podcast på Instagram. Och alla frågor och funderingar och kärlek och hat till discover@gmail.com.
Puss på er!
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Abbo Emma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.